Smålandsidyllen. Det är så exotiskt här fortfarande. Jag är uppvuxen på Domsö, Göteborgs södra skärgård. Där är det mest berg och så här vindpinade små träd. Bakom vårt hus hade vi något som vi kallade för skogen. Det var ungefär lika stort som det här huset. Men så hade vi en träd som inte var så höga. Så det här med ängar och röda stugor och skog. Fortfarande exotiskt trots att jag har bott nästan 15 år på fastlandet. Mestadels i Östergötland. Jag har pluggat i Örebro för Örebro Missionsskola. Idag är jag pastor i Evangeliska Frikyrkan i Linköping. I 6 år var jag pastor i Ryttargårdskyrkan. En ganska stor församling, nästan 1000 medlemmar. Nu är jag pastor i en församlingsplantering i en stadsdel som heter Berga i Linköping, och vi är 5 stycken. Så det är ett helt annat typ av ledarskap nu än vad jag fanns i Ryttargårdskyrkan. Och det är någonting jag gör ideellt, den här församlingsplanteringen. Och så försörjer jag mig genom att resa runt så här och prata om olika saker och skriver i dagen lite också. Så försöker jag skriva på en egen liten bok. Får vi se om den är färdig någon gång. Men det är lite jag. Kommer från Göteborgs skärgård då. Men har tappat bort min dialekt. Och nu bor jag i Östergötland. Och idag är jag här. Och ska ha en dag om bön. Och jag vet inte hur noga ni har lusläst den här folden de här dagarna. Men jag läser faktiskt den här texten. Den är riktigt bra. Så börjar vi där. Och helt enkelt, så här stod den här folden då. Bönen är det kristna livets livsnerv. Både för oss som enskilda kristna och som församlingar. I bönen gör vi våra önskningar kända för Gud. Vi bär fram vårt och världens lidande inför honom. Där fördjupar vi relationen till frälsaren och hämtar den nödvändiga kraften och näringen för livet i världen. Bönen är för själen vad blodet är för kroppen, skrev Moder Teresa. Och betonade att hon utan bön inte kunde arbeta ens en halvtimme. Ändå kan bönen ibland upplevas som både tung och trög och smaklös. För många av oss präglas i bönelivet mer av skuldkänslor över att inte be mer än av längtan och glädje över att få egen tid för universums Herre. Så börjar den här texten. Och det jag är glad över när det gäller den här texten, det är att det erkänns här om att det brottas med den bönen. Vi vet att det är viktigt och det borde vi längta mer efter och sådär. Men så vet jag att men det är inte riktigt som vi har tänkt oss alla gånger, och vi kan liksom plågas av skuldkänslor över. Och där ska vi uppehålla oss ganska mycket nu på förmiddagen kring den här kluvenheten till bön. Att vi å ena sidan vet att det är viktigt, och å andra sidan så känner vi att det blir inte så mycket av det. Och vi känner skuld och vi vet att vi borde, och det finns en vilja till bön och samtidigt ett motstånd i oss till bön. Varför är det så? Det är en slags analys. Varför är det så? Och hur ska vi liksom hantera det? De här kluvenheten, det är jättejobbigt att leva i den. Och jag borde. Det hoppas jag att vi efter den här dagen att vi kan lämna och tänka på ett annat sätt än detta bord. Men innan vi börjar gräva i den liksom frågan, och det kommer vara mycket på förmiddagen, gräva i frågan kring varför känns det så här, och hur ser det ut på det naturligheten, och sen eftermiddag blir lite mer praktiska tips och hur man kan göra. Så det var det. Men innan dess så skulle jag vilja berätta lite mer om mig själv och vad jag liksom öser i för slags källor. Vad har varit mina inspirationskällor? Jag är då uppvuxen på Donsö. Det är en väldigt frikyrklig ö. En stor missionsförsamling som jag var med i, en massa sjömän som ställde sig och i slutet av gudstjänsten hade vi alltid fri bön och liksom bad för vår skärgård och för våra ungdomar och den darrande röst. Så att jag är uppvuxen i en församling med mycket fri bön, även på gudstjänsterna. Liksom, den miljön jag är uppvuxen i. På gymnasiet så fick jag väldigt mycket vänner i Svenska kyrkan. Och jag hade bilden av att de här från Svenska kyrkan, de är inte kristna på riktigt. Så tänkte jag. Men så fick jag de här vännerna, att de drog iväg mig på OAS-rörelsens ungdomsläger. En del av kanske känner till OAS-rörelsen. Är en förnyelserörelse inom Svenska kyrkan, en karismatisk förnyelserörelse. Och minst det där första ungdomsläget jag hade, jag fick en sån chock. Men det var liksom, det var bara var för sjuk och det var tungotal och det var man profeterade och det hände massa grejer och det var, vad händer här liksom? Svenska kyrkan och i liksom miljön när vi var liksom en sån klassisk stenkyrka och det var mässa och det var alla de här grejerna som man har i Svenska kyrkan. Och jag hade inte riktigt tänkt att anden och karismatik kan sitta ihop med liksom mässa och liturgi och ljus och kläder och grejer. Men det är fortfarande den mest karismatiska liturgiska kläder. Kläder har vi ju alla. Men det är fortfarande den mest karismatiska miljön jag har varit i. Alltså vi alla är ju för karismatik, men det kanske inte alltid är så levande. Och där var det. Det är det mest livfulla jag har sett. Och då har det blivit för mig att när jag tänker liksom andens liv, då sätter jag ihop det med liturgi. Vi gör ju ofta så när vi tänker tillbaka, där mötte vi anden, så tänker vi, det där bönesättet, det är det som lockar till anden. Om vi sjunger de sångerna, om vi gör så här, då kommer anden. Och det är lätt att tänka så att det finns en slags automatik i de sångerna, i de bönerna. Och för mig är det rätt att jag tänker så, när jag gör liturgi, då kommer anden. Men så är det inte. Det har inte riktigt med det att göra. Det har någonting annat att göra. Men det gjorde att för mig är det liksom ingen motsättning mellan att liksom skriva böner och tungotal och allt det där. Så det kom tidigt in i mitt liv som tonåring. Därmed att det kan vara bra med liturgi och skrivna böner. Så började jag läsa på missionsskolan, jag blev på ett e-skåre. Och sen gjorde jag en paus och bodde 2 år på Nya slottet Bjärka Säby. Och var en del av kommuniteten där. Levde som en slags klosterliv kan man säga. Vi möttes till bön i kapellet 4 gånger per dag. Vi hade egen bön också. Vi arbetade på slottet 6 timmar per dag. Så vi hade en slags reglerat schema som styrde hela vår dygn egentligen, som ofta är i kloster, som leder en slags rytm. Och där lärde jag mig också ganska mycket, framförallt om just det här, den här kluvenheten. När jag undervisar om bön så brukar jag berätta om ett sånt här tillfälle när jag vaknade upp på Bjärka. Och jag flyttade ju dit för att jag hade en längtan över att verkligen få tid med Gud och få lära känna honom, få tid i bibelläsning, att verkligen reflektera, så att fördjupa min vänskap med Gud. Det var min längtan som förde mig dit. Jag ville dit, jag ville leva där. Och så vaknade jag upp en morgon. Vi hade morgonbön 6 tillsammans en halvtimme. Och så vet man, är så förvirrad när man vaknar så där, och så stänger man av väckarklockan och så tänker man, vad är jag någonstans nu? Så va, nu är jag på Bjärka Säby. Nya slottet Bjärka Säby. Och varför är jag här? Nej! Och så nästa tanke är så här, det finns ingen Gud idag. Alltså här, jag vill inte det, nej, men det finns ingen Gud. Alltså det kommer så mycket konstiga tankar. Och det var inte bara jag som var med det. När liksom veckaklockan ringde. Och ni kanske tänker, det var någon fel på den här platsen. Nej, det har med vår kluvenhet att göra. Vi längtar efter bön. Och så finns det samtidigt någonting i oss som bara, nej. ju att jag levde i någon slags gemenskap där vi hade en gemensam rytm. Så var ju bara att tänka att det kanske inte finns någon gud, men nu ska vi ändå gå iväg och be. Så att vi bjöd ju alltid det där motstånd. Alltså vi gick ju till bön i alla fall. De dagar vi liksom inte visste om vi trodde, de dagar vi inte hade lust. Och så fanns det faktiskt att dagar man kände, åh, tänk att jag får leva här, fantastiskt. Så det var ju olika dagar. Men då är frågan då, nu bor jag inte på Bjärka längre, och ni bor inte där heller, utan vi har ju frivilliga med ett strikt schema att följa. Hur ska vi tackla det där motståndet? Alltså när vi vet att vi, som kristen kanske man ändå borde be någon slags morgonbön. Och så ringer veckoklockan och så tänker man, jag vet inte om jag hinner, jag vet inte om jag vill. Hur ska man tackla de tankarna? För de kommer ju. De kommer, även från pastor. Så det vill jag att vi gräver i. Och då ska vi göra en liten så här diskussionsövning. Ni ska få sitta två eller tre och tre eller som ni sitter. Och fundera på, alltså när det kommer till bön och när det kommer till motiv till bön, alltså varför ska vi be? Alltså när veckaklockan ringer då och jag tänker, jag vet inte om jag vill be, vad ska vara skälet till att jag ska be? Vad är motivet till bön? Vad är kristens svar på den här frågan? Vilken religion är vi mest lik? Islam eller buddhism? Och nu är ju vi är inte muslimer och vi är inte buddhister. Nu är bara frågan, vilka är vi mest lika när det kommer till motiv till bön? Bara i den frågan. Och då, för en muslim eller inom islam, så tänker man så här kring bön, att Gud är vår skapare och vår uppgift är att tillbe honom, punkt slut. Så att man betonar verkligen bön, det gör vi för att tillbe Gud. Gud kräver tillbedjan, för han är den högsta. Och där får man de här fem bönerna per dag som man gör. Och då ber man efter en viss ordning. Det är liksom, det är en liturgisk bön. Man ber vissa skrivna böner från Koranen. Man gör det fem gånger per dag. Och då betonar man att man måste göra det när man går in i bönen som en muslim. Då måste man göra det med liksom motivet att nu kommer jag för att tillbe. Annars räknas inte bönen. Islam handlar ju mycket om att göra rätt. Det är en sån här strikt lagisk religion, skulle vi säga. Det handlar om att göra det som är rätt och samla poäng så att man kommer till himlen som en uppfyllningsnivå. Och om man inte ber med liksom motivet till att nu kommer jag för att tillbe, så räknas inte den bönen. Så visst, man ber om hjälp, man ber till exempel Gud om förlåtelse 17 gånger per dag ber man den bönen. Så att man ber ju för sin egen skull och man ber för sina bekymmer och sånt, även utanför de här fem bönerna. Så man har även fri bön där man liksom ber om sina bekymmer, för sina bekymmer, precis som vi också gör. Men det här är starkt inom islam. Vi ber för att Gud kräver tillbedjan. Så när veckoklockan ligger hos dem, så är det så här, nu är det en uppgift att be. För att Gud är Gud och jag är människa. Så det är islam. Sen har vi buddhism då. Så det finns ju en massa olika varianter. Men någon slags buddhism ändå, där man mer renodlad, eller mer västerländsk buddhism, där man då inte ber till någon gudom, utan man mediterar för att nå inre frid. Alltså man ber för sin egen skull, för att få ett fridfullt liv, för att nå frälsning. Det handlar om mig. Det handlar inte om tillbedjan, utan jag ber för att uppnå ett visst resultat. Och så när veckoklockan ringer och sen buddhist, då är det så här, nu ska jag gå upp för att nå den här friden, för att nå den här andliga hälsan. Och de kan ju vara superdisciplinerade. Vi hade en buddhist i vår alfakurs kurs och så han mediterade jag en timme i garderoben varje dag. Min kvinna var gift, han var tillsammans med Kristen och bodde sambo. Och hon hade ett vän till alla kursen. Och hon berättade att han lever det där strikta livet. Så att både den här buddhisten och den här muslimen då, lever ju verkligen ett liv i bön. Och den ena då ber för sitt eget välbefinnande, precis som en idrottsman som bara säger, nu måste jag vara disciplinerad här liksom. Därför planerar jag in den här bönen. Eller något som muslimer som ber för Guds skull. Vilka är mest lik? Vi är inte identiska med några. Men varför ska vi be? Vad ska jag tänka när jag liksom, när veckaklockan ringer hemma hos mig? Varför ska jag be? Är det för Guds skull? Eller för min egen skull? Så vänd er nu 5 minuter när ni sitter 2, 3, 4 och är vi som muslimerna eller är vi som buddhisterna?